Hej och varmt välkommen ska du vara till podden Kickass Kommunikation. Det här är podden för dig som arbetar med kommunikation och marknadsföring i någon form och som vill bli inspirerad, få ny kunskap, nya idéer och tips. Jag som producerar den här podden och är programledare, jag heter Pernilla Arvidsson och jag driver ett företag som heter PA Kommunikation och Utbildning. I det här avsnittet, ja, avsnitt 28, så träffar jag en person som har valt att ställa sig i frontlinjen när det gäller att kämpa för kommunikatörers hälsa och välmående arbetsmiljö. Ja, hon har skrivit en bok tillsammans med en annan stor aktör för just kommunikatörer. Och vi pratar såklart om boken och vi pratar om en hel del andra saker också. För att stärka kommunikatörers och marknadsförares roll i samhället men också i företagsvärlden. Varsågod och lyssna. Så. Ja, men då sitter jag här i en poddstudio dit jag blev inbjuden av dagens gäst. Och det är faktiskt väldigt ovanligt. Det har nog aldrig hänt. Men jag befinner mig alltså på fackförbundets DIK. Säger ni så? Hur uttalar?
DIK,
säger jag. Och jag har fått äran, ska jag säga, att få träffa deras vd Johanna Lindell. Och jag hälsar dig varmt välkommen till podden Kickass Kommunikation.
Tack så mycket.
Ja, vi har en spännande stund framöver. Jag listade ju här lite punkter som jag vill prata med dig om. Och så tänkte jag så här, men gud, vi kommer inte hinna. Men, men vi gör vårt bästa. Och det första som jag är nyfiken på, och säkert lyssnarna också, är dels vem du är, men också det här fackförbundet. Vad kan du berätta om det?
Ja, jag tänker att fackförbundet är mer spännande än jag. Jag har jobbat på fackförbund tidigare, men DIK är ju helt klockrent för mig att jobba på. Som själv har en bakgrund och har jobbat med kommunikation i hela mitt yrkesliv, mer eller mindre. Så DIK och dessutom DIK är ju då ett fackförbund. Kommunikatörer är den största medlemsgruppen, men sen har vi också massa olika yrkesgrupper inom brett kultur, kreativ sektor, så att det är ju arkivarier och bibliotekarier och filmproducenter och allt möjligt. Vi har hur många titlar som helst, redaktörer och sådär. Mm. Så att det för mig så summerar i stort sett hela mitt liv in i DIK, kan man säga.
Ja.
Så där brukar man ju säga på jobbintervjuer att ja, det här kändes som helt rätt jobb för mig, men det är det verkligen. Och i nästa år så har jag varit här i 3 år. Så ja, nu börjar jag bli lite varm i kläderna, tycker jag.
Ja, just det. Ja. Vad var det som gjorde att du sökte dig hit till den här tjänsten då, eller det här uppdraget?
Ja, men det är ju för att det förenar sånt som jag tycker är viktigt och sånt som jag tycker att jag kan, det vill säga människors rättigheter på arbetsplatsen. Men här är det ju också yrkesfrågor som vi jobbar med och kulturpolitik, allt sånt som jag går igång på och tycker är viktigt. Så att det var bakgrunden att jag sökte mig hit. Jag kom tidigare från någonting som heter Arenagruppen, som är en verksamhet som har tidning och bokförlag och kommunikationsbyrå och sådär.
Mm.
Så att ja, det är helt rätt.
Mm. Ja, och vad skulle du säga att är den största utmaningen då för, om vi pratar kommunikationsbranschen, eftersom den här podden vänder sig just till kommunikatörer då och marknadsförare. Vad ser du, eller ni ska säga, förbundet som de största utmaningarna för den yrkesgruppen?
Ja, det är nog så att det ändå är arbetsmiljön. Mm. Vi gör ju undersökningar varje år och de visar ju, jag tog fram en graf från en undersökning som vi gjorde 2020. Och då var det här, hur ofta känner du dig så stressad av ditt arbete att det påverkar ditt privatliv?
Mm.
Och det är ju då 40% som säger någon gång i månaden, men 36% flera gånger i veckan. Och det där är ju, det är inte så roliga siffror. Det finns ju andra som också har visat på att kommunikatörer ligger i topp. Så, att det här är väl liksom den stora, får man väl säga, den största utmaningen för kommunikatörer. Men det är för många yrkesgrupper såklart, men vi ser ju det särskilt för kommunikatörer. Och det var ju också bakgrunden då till att jag och Caroline Thunved, som är generalsekreterare och vd på Sveriges kommunikatörer, började vårt samtal kring vad kan vi göra, vad kan våra organisationer göra tillsammans kring den här stora utmaningen. Så först att vi pratade lite, vad är det här egentligen? Hur ska vi förstå de här siffrorna? Vad beror det på? För naturligtvis handlar det om att ha mycket att göra. Det är ju en stress. Men sen vet vi ju också att är du så stressad så att du blir sjukskriven, så kan det ofta vara någonting mer. Andra skav, andra saker än bara ha jättemycket att göra som är faktorer. Då bestämde vi oss för att vi måste borra i det här, och vi hade en massa olika idéer och sådär. Och sen så kom vi på efter förra sommaren faktiskt, när vi hade sett sig i Almedalen och lunchat, att vi borrar vidare i det här i en intervjubok.
Ja, just det.
Så att vi båda kan förstå frågan bättre själva genom att skriva boken, men också att föra ut den bredare. Så att det här är ju också en underliggande hypotes, att det ifrågasättandet av kommunikatörer i offentlig sektor också leder till en känsla av att du hela tiden vill överleverera. Du vill svara ja när någon i organisationen frågar, för att du hela tiden känner något sorts att du liksom vill bevisa att du levererar ett värde.
Ja.
Så, och sen så ifrågasättandet i stort kan ju också leda till en sämre arbetsmiljö. Så.
Ja, precis. För det har ju varit några utspel nyligen just riktat mot kommunikatörer, framförallt i offentlig sektor då. Och jag har ju också jobbat ett antal år som kommunikatör, dock inte jättemycket i offentlig sektor, men jag kommer ju ihåg, det här kommer ju i jämna mellanrum, de här utspelen just att ifrågasätta och förvrida, tycker jag, kommunikatörens uppdrag då till att handla om något annat än vad det egentligen gör. Varför tror du att det blir såna här utspel och stora ifrågasättanden, alltså offentliga ifrågasättanden som det blir ibland?
Ja, nej, men det finns ju många sätt att tänka på debattklimatet, och ofta såna här ifrågasättanden kan ju någonstans bottna i en okunskap. Och det var ju också en sån utgångspunkt för boken, att vi vill öka kunskapen om vad kommunikatörer i offentlig sektor gör.
Yeah.
Därför att vi tror att ifrågasättande också handlar om att man inte fullt ut förstår vad kommunikatörer gör och vad man bidrar med. Och där kan det ju också vara, dels yrket ganska nytt, men sen så har ju yrket också utvecklats ganska mycket de senaste 15 åren kanske. Så att har du kvar bilden av att kommunikatören är någon du går till för att få en broschyr levererad, som det var mycket, tyckte jag, när jag började yrket i slutet av 90-talet, att man var en broschyrproducent. Ja, om du då inte har hängt med på den strategiska resan, liksom hur yrket har blivit också mer på strategisk nivå, så kan det ju finnas en frustration att du inte, och det såg vi ju i något utspel, att man var ju någon till och med som skrev att de ville ha hjälp med någon reseräkning eller vad det var, och så fick de en kommunikationsstrategi. Så att jag tror att det finns, i grund och botten så är det en okunskap som finns i botten. Sen så finns det ju den här ESO-rapporten som visar att kommunikatörer har ökat. Nu var det 40%, tror jag. Och så är det ju. Det är ju riktiga siffror, så att säga. Men vad är det som har hänt under de här åren då? Ja, men det är all digitalisering, sociala medier, allt sånt som där det krävs en kommunikatör och kommunikativa strategier. Så att det är klart att det har blivit fler kommunikatörer i offentlig sektor, men det är ju av en anledning som det har blivit så.
Just det. Om vi går tillbaka då till den här boken, Om det inte vore för oss heter den. Och du har ju redan berättat lite hur den kom till så att säga. Men för vem är skriven i boken? Vad har ni haft för målgrupp i sikte?
Ja, det är ju alla som behöver den.
Det
kan ju vara lite vem som helst.
Ja.
Nej, men där tänker vi ju oss... Ja, men någonstans vill man ju alltid nå ut till beslutsfattare. Och då är det ju på nationell nivå, men också regionalt och kommunalt. Men sen tänker vi också kanske kollegor.
Mm.
Alltså är du på i en stor myndighet, kanske dina kollegor kan läsa den. Vi har ju också under resan med boken så kom vi ju också fram till att ja, men den här är nog ganska bra på kommunikationsutbildningar också.
Ja.
Att förhoppningsvis så kan studenter som utbildar sig läsa den och tänka... Wow, vad roligt att jobba med kommunikation i offentlig sektor. Så att egentligen borde väl SKR ha finansierat den här boken. Här,
ja, just det.
Nej, men faktiskt så tänkte jag så här, den här boken, hade jag läst den när jag pluggade? Ja, hade jag då kanske inte sökt mig till offentlig sektor från början?
Ja.
För att det är ju fantastiska jobb som är beskrivna i boken. Så otroligt spännande.
Mm. Det är alltså människor som ni har intervjuat i olika yrkes eller olika roller och uppdrag då.
Precis.
Ja, just det, som berättar då. Ja. Och vad tänker ni att den här boken ska göra då? Vad ska den få för avtryck om ni får önska i den bästa av världar?
Ja, men att skapa en större förståelse för hur avgörande kommunikation och kommunikatörer är i offentlig sektor.
Ja.
För att alla invånare ska ha en fortsatt hög tillit till det offentliga så behövs kommunikation.
Mm.
Och det hoppas jag att kan vi tända några ljus med den här boken, alltså att fler personer ska lite sådär, aha, är det här? Så kan vi ju känna oss lyckliga.
Mm. Och den här boken den släpps på, eller kanske den är släppt, det vet jag inte, eller?
Vi har en release den 28.
Ja, just det. Den 28. Och hur kan man då få tag på den här boken?
Ja, det kan man på en mängd sätt.
Mm.
Naturligtvis finns den där böcker brukar finnas. Men sen så är det också så att du är medlem i DIK så kan du värva, har vi en liten kampanj i samband med boken, kan man värva en annan kommunikatörskollega så får den man värvar boken och man själv som medlem. Och så kommer vi ha lite tävlingar och sådär på LinkedIn. Så det finns goda möjligheter att grabba den gratis. Men annars så finns det också där böcker brukar finnas.
Ja, just det. I diverse bokhandlar på nät och
exakt.
Fysisk form. Ja. Ja, men vad intressant. Jag ska absolut haffa den på något sätt när den kommer ut. Ja, jag har ju också, jag träffar också rätt många kommunikatörer eftersom jag också är coach och har samtal då. Och det är då framförallt ganska unga människor som jag pratar med som kanske är ute på sitt första jobb. Och jag blir alltid så förvånad, oftast så när jag pratar med dem så är det ju för att de... Det är något som skaver för dem och de har svårt att sätta ord på det och att prata med någon. Nu dels så har jag ju själv jobbat som kommunikatör i ganska många år och jag då går in också med coachens ögon och frågor framförallt. Och då märker jag att många är... blir väldigt dåligt omhändertagna på sina första jobb. Jag vet ju själv, jag har ju också varit ny, men jag blir påminn om hur oerhört utsatt du är, för du har inga referenser i hur ett jobb ska vara. Bland annat det här med att få en ordentlig introduktion, att få en ordentlig onboarding. Och att förstå att det tar tid innan du kan leverera fullt ut i din roll. Därför det tar tid att lära sig en verksamhet eller en affärsverksamhet. Och att man måste få möjlighet att ställa frågor. Man måste få möjlighet att stämma av sina funderingar och tankar regelbundet. Men när man inte får det så blir det gärna då att man tänker det är fel på mig. Jag är inte bra på det här eller jag kan inte det här tillräckligt mycket. Och jag tänker att många jag har pratat med i alla fall, de vet inte vilken hjälp de kan få till exempel av er då som fackförbund. Det finns ju andra fackförbund också. Men jag tänker, vad kan man som nyexad göra då när man befinner sig i den här otroligt skaviga, ja, förvirrande situationen som det är?
Ja, nej men först och främst är det ju alltid tråkigt att höra att människor, att du träffar personer som har den upplevelsen. Det är ju jättetråkigt. Vi bara börjar med det. Det som väl är bra är att det finns ju stöd. Vi försöker ju att få personer i fråga att gå med i facket redan som studenter. Ja. Därför att vi då finns med i bryggan. Ja. Och kan hjälpa till. Dels hjälpa till att få ett jobb genom CV-granskning och karriärcoachning och sånt där.
Mm.
Och sen nästa steg när du har ett jobberbjudande, att få rätt lön. Då har vi ju lönecoachning.
Mm.
Men sen också när du väl är inne på jobbet.
Mm.
Vad är det du kan förvänta dig? Vad kan du ställa för krav och så vidare? Och då vill jag ju tro också att arbetsgivare som inte kanske alltid är så bra på onboardingen gör det i en okunskap också.
Mm.
Vi vet ju från våra undersökningar att ganska många kommunikatörer inte har chefer som har själva har en bakgrund i kommunikation.
Nej, just det.
Utan de kanske har en mängd olika områden som de är chef över och vet inte riktigt vad de kan förvänta sig från den som jobbar med kommunikation. Och ibland kan det ju vara sådär, du kommer in i lite kris och panik och bara styr upp våra sociala kanaler, gör det här, man förväntar sig att kommunikation ska åstadkomma mirakel.
Mm.
Så att vi har också ett jättefint koncept med workshops som vi har tillsammans med både chefer och anställda lite kring hållbar kommunikatör som vi kallar det för. Hur kan arbetsgivaren se till att ta sitt ansvar som är, de flesta kan ju kanske arbetsmiljölagen, men som är lite mer, vad är det man ska tänka kring och sådär. Så att jag vill ändå tänka att med rätt kunskap så kan det bli bättre för många.
Ja.
Sen är det klart att det finns alltid varningssignaler. Till exempel på en jobbannons som är lite för, alltså sådär, det är egentligen 4 tjänster som beskrivs, så kan ju det vara en liten varningssignal och sådär.
Mm.
Å andra sidan så vet vi att det finns ganska många arbetsgivare där man kanske har 1 eller 2 kommunikatörer. Och då kan det vara svårt också att inte liksom lägga in en hel del saker i en tjänst.
Mm.
Och sen så såklart när du vet själv hur det är, när jag en gång i tiden var nyexad och skulle ha mitt första jobb. Mm. Då är det ju framförallt fokus på att få ett jobb som är det viktiga. Och men då är det ju alltid sådär att ring ditt fackförbund.
Mm.
Så. För det kan också handla om vad ska man ställa för frågor för att förstå. Det är också ganska ofta så att det finns en facklig representant med en jobbannons. Den ska man ju alltid ringa och kolla.
Bra tips. Ring alltid facklig representant.
Precis, ring alltid väck. Och står det inte någon facklig representant i annonsen, det är också lite en signal. För då finns det antagligen inget kollektivavtal.
Nej, just det.
Och det, om möjligt så är ju ska man ju kanske gärna undvika arbetsplatser som inte har kollektivavtal. Därför att då är det inte säkert att du har en vettig pension sen om 40 år.
Ja,
går i pension.
Ja,
vi vet ju att ett antal år i början av karriären utan pensionslösning är faktiskt påverkar rätt mycket.
Mm.
Så.
Just det. Ja, men det var väl bra kloka tips där tycker jag. Och ja, vi vet ju båda två att just nu så är vi i en lågkonjunktur och vår bransch drabbas ju oftast extra hårt när företag och verksamheter ska dra ner. Då skär de oftast i vår funktion. Jag träffar dagligdags människor, alltså både nyexade men även riktigt seniora erfarna som just nu har jättesvårt att få jobb och uppdrag. Och att det är oftast otroligt många sökande på alla. Jag läste något inlägg på Facebook tror jag, där någon hade varit med i en rekrytering där det varit över 600 sökande på en tjänst. Och det känns ju lite smådeppigt när man tänker på det. Och då undrar jag, vad har du eller ni då för tips och råd till dem som just nu då kanske lever i en liten mörk och deppig tillvaro när det gäller att hitta nästa sysselsättning, hitta nästa jobb?
Ja, det är ju... dels kan man ju se en sånt där generellt tips om man liksom precis nu blir av med jobbet. Så kolla upp ordentligt vad man har för rätt till trygghets- och omställningsorganisation. Om det finns någonting där. Och då ser vi ju att det är mycket... man letar efter nu också är mycket kring UX.
Mm.
Men också AI-kompetens kommer ju stort. Så att finns det någon möjlighet att ytterligare addera sin erfarenhetspalett så är det kanske inom såna här områden som man kan göra det då om man har möjlighet.
Mm.
Annars så tänker jag så här att allt vad som går att se i spåkulan framåt så är det ju inte så att behovet av oss med kommunikationskompetens minskar.
Nej.
Snarare tvärtom.
Ja.
Så att jag tror att det är det vi vet också, att konjunkturer svänger ganska snabbt nu för tiden.
Mm.
Så ha lite is i magen kanske, skulle vara mitt råd. Därför att det finns inget som tyder på att våran kompetens inte behövs i framtiden. Tvärtom.
Ja. Nej, precis. Och jag tänker att nu har vi då, det var inte så länge sedan vi hade pandemi och det var ju lite samma sak att det var många, i alla fall i konsultbranschen där jag befinner mig nu då, som inte hade att göra. Därför det blev också en liten rädsla att dra på sig kostnader när man inte visste vilka konsekvenser pandemin skulle få. Men jag tycker då att när man väl hade då bestämt att nu var det över, fast det inte var över, då blev det ju liksom en... Då kände jag att då öppnades portarna och det blev så mycket jobb helt plötsligt som var ute. Och jag vet att jag pratade med rekryterare och sa ja, vi får inte sökande till våra tjänster. De menar på att det här är verkligen kandidatens marknad just nu. Så att när det väl svänger så tror jag det gör det ordentligt. Alltså. Det, så var min upplevelse och många andras också. Så just nu så... Men jag tycker det var ett jättebra tips att förkovra sig och hitta de här, hur kan jag göra mig själv ännu mer attraktiv när det gäller utbildningar och sådär. För det är en sak att ha en akademisk utbildning, men vi vet ju att det händer så otroligt mycket i det här yrket hela tiden.
Och är du som lyssnar student och har något år kvar så handlar det ju också om, tänker jag, det finns så många möjligheter när du studerar att också bredda dig att jobba på olika sätt ideellt inom studentvärlden. Så, där ju mycket av det handlar om kommunikation.
Mm.
Så att se till att bygga på med sånt som går.
Mm. Ja, verkligen. Och nu kommer en fråga som jag inte har förberett dig på alls, men som dök upp. Jag har fått en känsla, det här är inte alls en analys, utan bara tycker det verkar vanligare att företag söker efter praktikanter. Är det något som ni också har tänkt på, att man vill ha någon, det är interns då som de annonserar efter? Och då gissar jag vet inte om det är så, att man försöker då få någon alltså som inte gratis. Vill ha betalt. Mm. Som inte kräver betalt, i alla fall ett tag.
Jag har ingen aning om det har ökat, men det här är ju något som vi som alla fackliga organisationer kan lite sådär höja varningens flagg. Se till, kolla ordentligt så att det inte är ett liksom ordinarie jobb egentligen som man gör. Ja. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att det är otroligt bra att få arbetslivserfarenhet. Ja. Ja. Det bästa är ju om man har det genom utbildningen naturligtvis. Mm. Så att du har studiemedel under tiden och det finns en handledare och det finns en tanke med praktiken och sådär. Men det är klart att jag har ju anställt själv i många år och vet att det ibland skickas ansökan. Jag är beredd att komma och göra praktik utan någon ersättning.
Just det, ja.
Så att jag är lite kluven till det där. Jag förstår att man har kan uppleva ett behov, särskilt om du har gått en rakt igenom teoretisk utbildning där du inte har haft någon arbetslivskontakt. Så. Men jag har ingen av intressant spaning. Jag vet faktiskt inte om det är så.
Och sen har vi ju det här lilla, höll jag på att säga, det är inte alls litet, men ett dilemma för oss som hamnar över 50-strecket eller till och med 40-strecket. Och jag vet inte om du håller med mig, men jag har också träffat, och framförallt kvinnor då, som har svårt att få jobb när man har uppnått en viss ålder. Och det känns, jag kan inte belägga det här liksom med någon fakta eller någonting, men det känns som att vår bransch drabbas ganska hårt av så kallade ålderismen då. Som finns överallt i samhället såklart, men det upplevs, eller jag upplever i alla fall att jag träffar många kvinnor som säger att det är kört. Alltså de känner, de i rekryteringsprocesser sorteras man bort på en gång. Och de upplever många gånger att man antas inte vara tillräckligt digital eller ja, men det här vanliga förändringsbenägen eller vilja lära sig nya saker och så. Och jag har ju träffat 60-plus kvinnor som är jätteduktiga på att använda digitala kanaler eller ja, olika content-produktionssätt och så. Så är det någonting som ni också känner igen som en utmaning för just kommunikationsbranschen?
Ja, jag menar, dels finns det ju många generella studier som visar det, precis som du säger. Det är väl tyvärr redan vid 40 som kvinna som börjar inträda.
Mm.
Men sen såklart inom det här fältet så är det ju sånt som vi kan få återkoppling från medlemmar. Och där, min gissning skulle vara att i takt med att yrket har blivit ännu mer, liksom, vad ska man säga, jag ska inte säga teknik, men du jobbar med sociala kanaler och du har all möjlig teknik som du håller på med, så kan föreställningsbilden hos den som rekryterar vara att du ska gärna ha någon som är en digital native.
Mm.
Och det står ju till och med ibland i annonser.
Ja, just det.
Och det är ju intressant, för kommunikatörer gjorde ju de gör ju varje år tror jag någon sån här, vad kallar de det för, kompetensstudie eller något sånt där man visar hur tänker cheferna och hur tänker de som söker jobb.
Mm.
Och då tänker jag att det kan vara lite så som jag själv är, jag fyller 50 nästa år. Jag är ju inte liksom digital spjutspets, kan man inte säga.
Nej.
Och mina fördomar kan säkert vara att det är så för alla som är 50. Och så tror jag tyvärr att rekryterande chefer eller rekryteringskonsulter kan tänka.
Mm.
För de kanske är själva i en viss ålder och tänker att så här är jag, ja, då är säkert alla i den åldern. Men jag håller helt med, det har ju ingenting. Jag tror att det kan finnas en, visst, det kan finnas någonting i, har du vuxit upp helt digitalt så kan det ju finnas, du kan ha ett visst försprång ändå.
Mm.
Men det finns ju inget som säger att en 55 plus inte kan vara grym.
Mm.
på det digitala.
Mm.
Så att det är nog fördomar som vi måste jobba med än mer.
Ja, precis. Och jag tänker många gånger handlar det också om att visa mer. Jag vet att... Att vara synlig på sociala medier till exempel är ju ett sätt att visa vem man är och hur, så här ser 55 år ut. För vi måste ju ha andra bilder som utmanar, tänker jag, den bilden som finns då. Att det finns, som till exempel jag som har träffat då 60 plus kvinnor som är hur driftiga som helst och som inte alls tänker sluta jobba. Det finns inte på världskartan liksom, utan att nej, men jag ska fortsätta och jag tycker det här fortfarande är väldigt, väldigt roligt. Och man har ju med sig den här erfarenhetsbanken som man samlar på sig då under alla år. Den går ju inte och riktigt, jag tycker så här som att om man kunde förstå vikten av att blanda då mer.
Mm, verkligen.
Ja, att ha, visst, jag förstår, man vill ha digital native som du säger, som liksom kan det här, som är födda i det här, de lever och andas så här. Men att vi andra, så är för också, jag är 50 plus, vi har ju också med oss den här grymma erfarenheten som jag känner, alltså jag seglar ju på den liksom. Det betyder inte att jag inte kan lära mig nya saker. För det är ju ändå så att har man det här yrket så känner jag att då är det en förutsättning att vilja det.
Mm.
För att det krävs, och tycker du inte det är kul så ska du inte jobba med kommunikation helt enkelt. Men att förse arbetsgivare och rekryterare med andra bilder helt enkelt av hur det kan vara. Ja, då tänker jag så här, vi börjar närma oss avsnittet slut. Och det har varit fantastiskt intressant och trevligt att ha dig här som gäst. Om du skulle ge kommunikatörer out there ett sista råd, alltså ditt bästa råd, vad skulle det vara?
Ja, men det är nog att ha förtröstan att det deppiga läget som är nu inte kommer att vara. Det finns så otroligt mycket som kommunikatörer behövs för. Den här boken handlar ju om offentlig sektor, men jag tänker i hela samhället i stort, även i, liksom, i idéburna organisationer och privat näringsliv och sådär. Så att det är det vi kan, det behövs framåt också. Och jag och Caroline Thunved brukar ju säga att framtidens ledare är kommunikatörer. Tidigare var det ingenjören och sen var det ekonomen och nu är det kommunikatören. Så att det är lite dystert nu, men det kommer att gå över snarare än vi kan blinka.
Ja, det tycker jag låter som fantastiskt hoppfulla sista ord. Så då säger jag stort, stort, jättestort tack till dig,
tack,
Johanna Lindell.
Kul att jag fick vara med.
Ja, om du känner att du vill komma i kontakt med DIK så finns det ju såklart en jättefin pedagogisk hemsida, dik.se. Jag länkar till den här i avsnittsinformationen. Och jag tänker själv köpa boken om det inte vore för oss. Andra kommunikatörers erfarenheter och historier kan vara till stor hjälp och stöd. Och det är ju precis därför jag gör den här podden också. Ja, det var allt för den här gången. Jag önskar dig en fantastisk dag. Var du någonstans? Är någonstans i världen, höll jag på att säga, och ta hand om dig. Ha det gott. Hej då!